över honom, och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sen i ditt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Och hans far och mor förundrades över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många Israel, och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd, för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam. Hon var till åren kommen, som ung hade hon varit gift i 7 år. Sen hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Och just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Och när de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Och pojken växte upp och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är ju kyndelsmäss idag. Och det är faktiskt en av de absolut äldsta kristna högtiderna. Den är liksom lika gammal som påsken och pingsten. Vilket man kanske inte alltid tänker på en sån här vanlig dag. Här i, särskilt inte i vår del av kyrkan. Men det är en av de här högtiderna som pilgrimen Egeria skriver om. Jag vet inte om ni har koll på henne. På 380-talet så reste hon som pilgrim ett antal vändor i Bibelns fotspår. Aristokratkvinna med mycket pengar som hon inte visste vad hon skulle göra av, så hon ägnade sig åt att folkbilda sig på sin egen tro. Och besökte då bland annat Israel och skrev hem till sin lilla väninneklubb som väl inte var riktigt lika modig och våga resa ut, men som ändå var väldigt nyfikna på att höra hur det går till där i det Israel, liksom, det heliga landet. Där allting började. Och hennes resedagböcker finns ju kvar. Finns översatta till svenska också. Och där beskriver hon till exempel kyndelsmäss. Det är väl värt, läsvärt att plocka hem och läsa lite om hur det gick till i den tidiga kyrkan. 380, vet ni, det är inte jättelänge liksom de har hållit på då. Men kyndelsmäss firar man. Och det gör man dessutom då som det alltid har gjort, skriver hon. Får jag läsa lilla utdraget hur hon skriver ifrån sin lilla kyndelsmässupplevelse i Heliga Gravens kyrka i Jerusalem. Kyndelsmäss firas här med största heder. På denna dag hålls en procession till uppståndelsekyrkan. Det är, i östra delen av kristenheten kallar man ju gärna gravkyrkan för uppståndelsekyrkan. Medan man i västra delen ju kallar det för gravkyrkan. Men det är alltså gravkyrkan i Jerusalem som hon är i. Alla går i procession och allt sker i ordning med stor glädje, precis som i påsk. Alla präster predikar, likaså biskopen, och de talar alltid om det stycke i evangeliet där Josef och Maria på den 40:e dagen förde Herren till templet, och Simeon och profetissan Hanna, Fanuels dotter, såg honom, och om de ord de uttalade när de såg Herren, och om de offergåvor som föräldrarna frambar. Och när allt har firats på sedvanligt sätt utdelas sakramentet och därefter skiljs folket. Precis som vi ska göra idag. Och som vi har gjort hela tiden. Liksom. Det är ju en ganska gammal företeelse det här med kyrkan. Och ibland kanske vi glömmer det, hur länge vi har hållit på precis så här som vi gör. Liksom. Vi samlas, vi sjunger, vi ber, vi hör en predikan och så får vi del av sakramenten. Och sen skiljs vi åt tills det är dags för att samlas igen. Och nu har jag ju predikoutkastet här, eller hur? Jag ska predika om jag ska göra som jag ska. Om hur de möter Symeon och profetisan Hanna i templet. Vad de säger när de möts. Och offergåvorna som föräldrarna frambär. Det är dagens predikan. För Maria och Josef är ju också ett sammanhang som är väldigt gammalt. Och det här är det stora problemet för kyrkan på något sätt. I att tala om hur den här övergången egentligen sker från judendom till kristendom. För kristendomen har ju aldrig beskrivit sig som en avläggare av judendomen. Utan i kyrkan så beskriver vi att vi är ju fortsättningen på det uppenbarade gudsordet från början. Vi har Guds ord och vi förvaltar Guds ord. Det är inte som att vi har brutit oss ut ur judendomen och blivit en liten egen sidogren. Utan det skulle lika gärna kunna ses tvärtom. Judarna har liksom lämnat Guds uppenbarelse och är kvar i sin gamla liksom uppfattning om att Jesus inte är Messias. Vilket är fel. Liksom. För han är ju Messias med den kristna förståelsen. Men hur blir det så här att det liksom att det blir en övergång ändå? För det stora skillnaden mellan det gamla i Israel och det nya med Kristus, det är inte bara Jesus, utan det är också att templet inte finns. Så att hela den här liksom tempel, allt det vi läser om i GT, är ju kan inte längre liksom funka, för det finns inget tempel. Och det här har judarna i sin tur då mediterat hur de ska fixa utan Jesus och hur de ska klara av att liksom leva utan ett tempel. Och det är det som är dagens judendom. Det är ju judar utan tempel. Vi säger ju att vi har templet och det är Kristus. Och det är det här som är den stora liksom den stora saken för kyrkofäderna hela tiden, att förklara för folk att vi har ett tempel. Och därför firar vi Jungfru Marie kyrkogångsdag, som det också heter. Hörde ni? Kyrkogångsdag, säger vi så självklart. Det är till templet hon går. Ja, för templet och kyrkan, Kristi kropp, det är samma sak. Men nu i uppenbarad form. Och så heter ju då dagens tema just uppenbarelsens ljus. Eller hur? Vi har fått en uppenbarelse om hur det här hänger ihop. Och två av dem som uppenbarar för oss är just Hanna och Symeon. För det är ju samtidigt skillnad. Vi lever ju inte i ett gammalt förbund. Vi håller inte på att slakta oxar och får. Liksom. Vi gör inte det. Så det är en skillnad. Och det gör inte judarna idag heller. Märk väl. För de har inget tempel. Du hittar inga rituella slakter hos judarna. Det gör man hos samarierna. Åker du till Gerissim och på påsk, då offrar ju samarierna påskalammet. För de har ju sin helgedom fortfarande. För det är ju berget Gerissim. Och det, så de kör fortfarande på djuroffer till Javé, som de ju tillber. Men templet finns inte för judarna, därför så har de inga offer. Faktiskt därför. Det är inte så att vi har blivit moderna och har lämnat allt sånt där bakom oss med blod och grejer. Nja, det kanske människor har. Men att vi har lämnat det beror faktiskt på just den kristna kyrkan. För vi offrar inte, för Kristus har ju offrats en gång för alla. Och då finns det de som liksom kommer här och säger hallå, hallå, hallå. Här offrar Maria och Josef. Alltså är det något konstigt och skumt i det här med att Jesus skulle vara det ställföreträdande offret. Om nu de här människorna offrar, varför ska inte vi offra? Och vad har vi gjort av offret? Liksom? Och så ägnar återigen kyrkofäderna en massa tid åt att förklara för det här med offer, vad det innebär. Det är skillnad på syndoffer och på rituella offer för rituell orenhet. Att vara rituellt oren i den gammaltestamentliga tiden, det var inte samma sak som att bära på synd. Utan det var att leva i rytmen. Man var rituellt oren vid menstruation eller vid utlösning eller vid alla möjliga tillfällen och rört vid en död. Allt sånt som hör till det vanliga livet blev du rituellt oren av, så att du var tvungen att komma tillbaka igen som rituellt ren och då kunna delta i gudstjänsten. Det har vi också. Varje mässa inleder vi med en syndabekännelse. Precis samma tänk. Därför att vi vill komma rena inför Gud. Det rituellt orena har vi lämnat och istället fokuserar vi på det som kristna, på det verk, synden. För det rituellt orena har lämnats redan åt Kristus. Och därför så kanske vi väldigt ofta då också blandar ihop synd och rituell orenhet. För vi tänker oss ju att vi har ju en syndabekännelse och de hade rituell orenhet. Men de hade ju syndabekännelse då med, vet ni. Risken är att vi blandar ihop, för in Josef och Maria hos oss och tänker att ja, de var som vi. Men det var ju inte riktigt så, utan det är också att de var som dem. För det är ändå en annan situation. De har ett tempel. Och i Mose lag står det att när man har fött barn, då ska man gå till templet 40 dagar senare och offra, om man är fattig, 2 duvor. Om man är fattig. Så här ser vi, offret talar om vilken status Maria och Josef är i. Det är inga rika människor, utan de har inte pengar nog annat än att tänka att vi tar det fattiga offret. Samtidigt så sätter det lite tonen för vem Jesus är. Den som ju är det fattigas vän. Och det här hör vi väldigt tydligt i Lukas evangelium. Den här tonen av Jesus som tillvänd de fattiga, den är där hela tiden. Och så tjup, kommer in här också de 2 duvorna. Offret för de fattiga när Maria kommer till templet med sin son. När tiden var inne för deras rening, står det faktiskt i Lukas. Och här reagerar alla direkt. Men vadå deras rening? Är det inte Marias rening? Nej, det är återigen det där. Barnet har ju just suttit ihop med mamman. Så i judiskt tänk så är de fortfarande liksom som ett med varann. Och det här de måste liksom, när de går till templet och presenterar den levande pojken 40 dagar gammal, då har han klarat sig liksom den första månaden. Då kan de separera och nu blir det mamma och son här. För de har delat blod liksom. De har legat, de har haft samma liksom jag menar, Maria äter och föder barnet med den mat hon äter liksom. Barnet har legat i magen på kvinnan och det gör att de har varit ett på ett sätt. Har ni tänkt på att i ikonografin, vi protestanter, vi ritar ju ofta Jesus i vit dräkt. Men det är ju bara uppståndelse Jesus som ritas med vit dräkt i ikonografin. Har ni tänkt på att Jesus är ju alltid röd och blå i ikonografin? På alla bilder av Jesus som är gamla från den här tiden liksom, är alltid röd och blå. Och vad är det för färg på Maria? Röd och blå. De är ju samma liksom. För de har suttit ihop med en navelsträng. Och det här vet man ju som jude, att det här är ju jätteviktigt, för blod, det är viktigt. Har man haft blod med någon liksom, då är det, blod är både rent och heligt. Orent och heligt, ni vet. Allt som har med orenhet att göra i Bibeln är också heligt på något sätt. Döden, det är ju samtidigt motsatsen till livet. Att blodet, där i är livet. Och blod kan man inte bara hantera hur som helst. Blod har med liv och död att göra. Och det syns ju så tydligt om vi liksom råkar bli av med halspulsådern. För då är vi strax döda och utfor livet. Det är precis så det funkar fortfarande, va? Och blodet är därför någonting som är väldigt viktigt i att liksom markera någonting kring rituellt. Och därför går man till templet och markerar med blod. Och vi gör ju detsamma. Kristi blod kommer vi att få ta del av tillsammans här idag. Men det är inte samma, eller hur? För det, vi vet ju alla att Kristi blod är samtidigt druvans saft. Och därmed så står vi i den här liksom en länk bak till en tid där det finns ett tempel. In idag där vi har ett nytt tempel i form av Kristus. Och här är det precis i skärningspunkten. För Hanna, hon har dedikerat hela sitt liv till templet. Det står att hon är där dag och natt. Och likaså Symeon. Det är ju templet som är det grejen. Var ska de vara liksom? Jo, i templet. Där är de. Och så kommer Jesus. Äntligen dit. Messias är där. Och det blir liksom action på riktigt. Nu händer det som de har längtat efter i hela sitt liv. 84 år gammal. En försvarlig ålder. Till och med idag är den försvarlig ålder. Och Symeon står att han ska inte dö förrän han har sett frälsningen. Och vi förstår att han är ju inte purung han heller. Det börjar närma sig bortre gränsen här för de båda. Och jag vet inte om ni har varit där någon gång. Men ibland känns det ju ganska tröstlöst saker och ting. Man tittar framåt och undrar när ska det bli ändring liksom. Och så drar man ut linjer och säger att ja, jag kommer nog inte få vara med om den ändringen. Hur ska Gud reda upp i den här världens alla eländen som vi syltar in oss i vi människor? Och man drar ut linjer och säger att hur ska det gå till? Och så säger man, jag kommer inte få vara med om det. Och det är ganska modlöst på något sätt. För det är ju så ljuvligt när man får vara med om en sån där förändring. Så man känner, va? Det blev nytt. Det blev inte som vi trodde, utan det blev något mycket bättre. Liksom. Då är det ju underbart att få vara med. Men när det är tvärtom så är det så väldigt tungt och man blir så trött. Och i det där står vi ju hela tiden, vi människor, och vi tittar framåt på något sätt. Och så tänker vi, hur blir det? Hur blir det? Hur blir det? Och väldigt ofta tycker man ja, att om man liksom på en övergripande skala så känns det ganska mörkt saker och ting när man tittar ut på jorden. Och jag bara tänker, jag hörde häromdagen att i varje droppe vatten man någonsin mäter så finns det sådana här PFAS-ämnen som tydligen inte är något bra. Vad har vi gjort? Liksom? Det finns inte något som inte är kontaminerat längre. Liksom. Och hur ska det bli för mina barn? Och hej och hå, hej och hå, hej och hå, ni vet. Och så har man olika preferenser vad man tycker är jobbigt. Men alla längtar vi på något sätt efter befrielse, eller hur? Och i Israel längtar man efter Jerusalems befrielse. Få slippa vara under någon annan än Gud. Tänk att få Gud få regera. Och så känner vi, ja just det, är det vi längtar efter, det är vi med. Tänk den dagen när det inte är de här herrarna som vi läser om i tidningarna hela dagarna som regerar. Som vi har stoppat på tronen. Oh, vad skönt det ska bli när det är Gud som sitter och bestämmer. Va? Vad härligt. Det längtade Symeon efter också. Och så kommer han in där. Liksom. Vilken syn. Och Symeon bara förstår att det här är ju han. Och han kan gå hem i frid. Ha? Maria, hon spann garnet till förlåten. Finns det starka kyrkliga traditioner som berättar. Hon var en av de tempeljungfrurna. Jakobs protoevangelium säger att de var 7 tempeljungfrur. Men faktum är att Mishna talar om att de var... Mishna, den judiska skriften som pratar om det här. Så vi inte har något med kristen bibeln, alltså Nya testamentet att göra. Men de berättar också om tempeljungfrurna som vävde och renoverade förlåten i templet. Och de var 70, säger Mishna. Och ja, hur siffrorna är där, men hur som helst, där, det var Marias lott i livet enligt stark kyrklig och fornkyrklig tradition. Vi läser det inte i Bibeln, vi läser det till exempel i protoevangelierna, men faktum är att det här finns också traderat bara. Liksom. För vi, den här kyrkogångsdagen, till exempel idag, den är ju inte beskriven någonstans i evangelierna. Men den har ändå legat med hur man gör det här. Liksom. Ni vet, det finns en mun till mun hur man firar saker och ting som går genom århundradena också. Och vad spann hon för färger till detta, till denna förlåt, skriver Jakob i sitt protoevangelium. Jo, röda och blå färgen, det var hennes. Och det är väldigt spännande på något sätt hur ikonografin ligger kvar, och alla hade inte läst Jakobs protoevangelium när ikonerna började målas. Absolut inte. Men ändå, visst är det intressant. Den röda och den blå färgen till förhänget, det var den hon spann. Himlens färg och blodets färg. Hon som föder Kristus med sin navelsträng, och han som offrar sitt blod för oss. Det här är lite viktigt, för det hänger ihop. För det har med templet att göra. Ni vet hur Johannes börjar sitt evangelium. Han startar inte som Lukas, men han gör det ändå. Han döljer det lite snyggare, eller han döljer det i just templet. I Johannes evangeliet läser vi inte om Jesus som barn. Vi läser istället om hur ordet var i begynnelsen och tog sin boning ibland oss. Och vi hör direkt att Johannes här tar oss in i templet. För boning på grekiska, skene, det är samma ord som man använder i Septuaginta, den grekiska översättningen av den hebreiska bibeln. Skene, när man pratar om templet, eller egentligen tabernaklet, boningen. Så vi förstår att Johannes, han plockar direkt just det ordet, och så gör han om det till ett verb. Han tar templet, eller tabernaklet, och gör om det till ett verb. Tog sin boning bland oss, står det i den gamla. Han bodde bland oss, står det i den nya översättningen. På grekiska står det där, han skenoo. Han tältade hos oss. Men inte i vilket liksom, så här, tält man köper på XL, liksom, eller XXL. Utan ett tabernakeltält, ett skene. Han tabernaklade bland oss. Och vad är det som tar sin boning? Jo, ordet. Och återigen så måste vi tillbaka in då i tabernaklet. Han har skickat oss till tabernaklet. Och då vet vi att ordet, logos på grekiska, har ju sin motsvarighet också då i den gammaltestamentliga världen. Och där heter det davar, ord. Davar på hebreiska. Och tittar vi i tabernaklet, vad är det som heter davar där? Jo, det är det allra heligaste. Det heter devir. Det är samma rot, devir. Det skulle kunna översättas med grejen. Saken, det som verkligen är. Det är det allra heligaste. Oftast kallas det Kodesh Kodashim, det allra heligaste. Men på ett par ställen så kallas det också för ni vet, den där grejen. Saken, alltings mitt, det allra heligaste. Devir. Och det är det som tar sin boning ibland oss. Man får ju inte gå in i det allra heligaste. För Maria sitter och väver en förlåt, ni vet. Det hänger en stor förlåt för det allra heligaste. Och vanliga människor får inte komma in där. Bara översteprästen, och det är en gång om året, ni vet. Och det är problemet. Vi som är syndiga får inte närma oss Gud, för han är ju inte syndig, han är helig och avskild. Men han kommer ut till oss. Guds kärleksvändning, liksom. Kom inte in hit till mig, men jag kan komma till er. Ni vet. ordet, det allra heligaste, det tar sin boning och kommer ut i kött. Templet blir gestaltat i Kristus. Maria är där. Ni vet, Maria är ju också arken som håller. Ni vet, arken i det allra heligaste. Där ligger ju lagtavlorna, Guds ord. Ordet ligger i Maria och kommer ut till oss i färgerna blått och rött. Himlen och blodet. Härligheten och lidandet, uppståndelsen, passionen, gravkyrkan, uppståndelsekyrkan. Och allt det här drabbar Simeon. Och han förstår att nu kan han gå hem i frid. Och då säger kyrkofädern också, varför kan han gå hem i frid? Jo, för nu vet han att han ska uppstå. Det finns en uppståndelse att vänta. Han kan dö, men han har ju blivit lovad att han inte ska se döden förrän han sett Herrens Messias. Och nu så står det att han ska, Herre, du låter din tjänare gå hem. Det är så han, döden är inte längre en ångest för Simeon, för han har skådat frälsningen som Herren har berett för alla folk. Döden är att komma hem. Och det tänker jag, det är det vi lever med, vi kristna, i den här vidriga världen som är så hemsk. Att vi har ju också ett hem som är hem på riktigt. Det här är ju temporärt. Och det är underbart när det ibland blir lite bättre här på jorden. Och det är hemskt när det blir mycket sämre. Och så går det så där. Men i allt det här som vi lever i, så har vi också ett hem som vi får vandra emot. Ett ljus med uppenbarelse. Allting kommer härifrån av det vi följer. Och vi läser, vi gläder oss och vi möter Kristus även idag. Precis som Simeon. I brödet, i vinet, i köttet och blodet. Och vi delar också vi hans uppenbarelse rent fysiskt här i denna stund på sedvanligt sätt, som Egeria skrev år 380. Vi ber. Tack Herre för att du också idag, denna kyndelsmäss, möter oss med din kropp, med ditt blod, ger oss en framtid och ett hopp och låter oss med Simeon gå hemåt i frid. Amen.